Tjena och välkomna till Toto Balutto. Det är måndag den 23 januari. Det är smällkallt i huvudstaden. Jag har inlett veckan också hos en naprapat som jobbar med lite alternativa behandlingsmetoder.
Det är dit man kommer när man är i liksom det fina mediegänget. Det är så de jobbar. Homeopater eller vad de heter. Naprapat.
Jag är dålig på terminologin när det kommer till alternativ liksom naprapatbehandling.
Men jag vet ju, den första som berättade för mig att han gick till en, heter de homeopater? Jobbar
osteopater.
Osteopater är kanske de heter. Homeopater, fan det för att det är osteopater. Ja, skitsamma. Så jag jobbade med den typen av alternativ medicinering.
Det var ju FC Samp.
Ja, alltså FC Samp kryllade det av dem.
FC Samp har tre avlönade osteopater på stabslistan.
Sladjan var tidig med det och tipsade dem. Och det var ju under den tiden när han var verkligen uppe i smöret på Viasat och sådär. Och sen så
när
jag har hört av flera
det fina mediegänget.
Oh ja. När han gjorde det. Och nu är du där.
Mm. Så är det.
Så jag är inte förvånad. Själv ska jag åka till GH-badet och fridyka. Jaha. På fredag. Det är det fula mediegänget, det är som vi pysslar.
Verkligen. Nej, men varför jag nämnde det var för att du brukar ju ofta prata om frontalloben och hypofysen och sådär.
Exakt.
Han jobbade mycket med det.
Ah, han gjorde det.
Så att när han liksom beskrev vad vi gjorde så var det mycket pannlob och frontallob.
Kunde du hålla för skratt?
Knappt alltså. Men det var faktiskt en jävla aha-upplevelse. Ja. Det var otroligt
effektiva
resultat. När
man hör det så blir jag ännu gladare att jag ska ner under vattnet på väldigt djupt vatten.
Vad har du annars för sån här go-to fotbollsspelare när det kommer till en alternativ behandling?
Ja, men alltså det första man tänker på är This is Africa och alla Hicks-doktorer och så. Mm.
Har du hört talas om den serbiska kvinnan?
Nej.
Det här är ju lite hysch-hysch. Men hon agerar ju alltså bland topp gubbarna som åker till henne. Jag tror att det är Belgrad. Eller strax utanför Belgrad.
Någonstans i Vojvodina.
Kanske. Hon tar 5000 euro cash. Bara cash. Och sen så jobbar hon med...
per gång?
Yes, per gång. Och så jobbar hon med hästbrosk. Hon är, alltså det är någonting med... Alltså, jag kan inte
du kan inte mer detaljer.
Jag kan inte berätta luddigare än kanske. Så. Men det här är en kvinna starkt på frammarsch bland liksom toppspelare.
Okay.
Som i all hemlighet, eftersom det här såklart inte är sanktionerat från klubbarna, så åker man dit.
Vet du någon?
Under största hysch-hysch.
Ja. Som du inte kan säga, eller?
Nej, men det vill jag inte göra. Men,
alltså jag tänker direkt då på vilka sitter i den där studien. Jelona Mad satt där i helgen. Astrid, Henok.
Astrid har, han har liksom precis som jag, kompisar och kontakter som har varit där. Och som också så här, hon är...
Okay.
Det här är
något, varit där.
Något otroligt. Nej, han har knappt... Aj, för sig, han hade sin gubbvad. Jag tror att hon kan inte göra så mycket åt gubbvaderna. Okay. Men nej, Fribben har inte varit där. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan liksom så här, den här serbiska kvinnan dyker upp i ett större uppslag att liksom den här spelaren åkte till den serbiska hästbroskkvinnan.
Kanske, alltså, i och med att vi har en så stor lyssnarskara så kan ju alla på sina hemspråk kanske söka runt lite och se vad de hittar.
Någon kan säkert ge oss mer information.
Alla kan ju googla på engelska och svenska, men jag kan ju kika runt lite på den italienska Google-sidan. Ja. Google.it.
Inte speciellt långt till Belgrad från Italien.
Nej, exakt. Och jag tänker att om det här nu börjar bli någonting bland toppspelarna så är det inte långt ifrån den italienska mentaliteten kanske att damma dit.
Mm. På tal om Italien bara, kort innan du ska få ge dig kast med årets första Vilbacka-svep.
Första, vi är snart i februari.
Ja, och det är ju riktigt länge sedan i och med att vi körde svepfritt under VM.
Just det.
Så du kan inte ha svept förrän början av november.
Fan vad sjukt.
Mm. Det är otroligt. Innan du ska få göra det i alla fall, på tal om Italien. Det var ju en intensiv fredag.
Uh-huh.
Vi var ju båda uppe i varv efter att André Agnelli hade placerat sig själv på ett hem här i Stockholm. Samma dag då som de nya förhandlingarna gentemot Juventus inleddes. Och det gick jävligt snabbt. Vi var och firade min flickvän Rebecka på kvällen. Det blev frirulle till slut på Mäster Anders. Värnblompressen sköljde över den.
5 minuter innan middagen, inne på lokalen i Chambre Separé på Pipersgatan. Så Thomas kom. Vi kör nog frirullen.
Då hade ju Värnblom skrivit till oss på Twitter.
Ja.
Det var det som liksom fick bägaren att rinna över.
Ja.
Va? Ingen frirulle, skandal. Nej men då i alla fall så kom ju beskedet snabbt. Jag trodde det här skulle vara förhandlingar liksom så här, kommer väl ta 10 dagar, 2 veckor. Det är ändå Italien vi har att göra med. Men då ropade du bara ut över långbordet. 9 minuspoäng på Juventus. Sen liksom ändrades, det var som att du liksom läste i kapp.
Ja, men det var,
började på 9.
Ja, men de hade live uppdatering på gazzetta.it. Och jag liksom, jag följde den lite grann. Och helt plötsligt så kom det då att inom en, liksom, några minuter så förväntas Juventus liksom få bekräftat att det är -9 poäng som man spekulerade om.
Mm.
Och men, en kvart senare så ropade jag ut över samma långbord. -15, Gugge!
Ja. Det var inte jättemånga runt bordet som liksom tyckte att det var så anmärkningsvärt som du och jag tyckte.
Men nej, alltså jag var ju placerad bredvid Fribben. Han brydde sig inte. 15, ja.
Han har lämnat fotbollen bakom sig.
Ja, just kanske den delen då, eller om han någonsin har varit intresserad av den. Men han scoutade ju på i alla fall.
Han
var involverad i en hel del fotbollsmässiga prylar.
Verkligen, men de här 15 minuspoängen i alla fall, de är ju avdragna i tabellen just nu. Det ska ju såklart överklagas, det lär väl hända ytterligare saker här närmsta månaden innan vi får...
Ja, men det är ju helsidor dagligen här nu såklart framåt.
Exakt, jag reagerade dock ganska tydligt på Max Allegris presskonferens i lördags, alltså dagen efter, men också då dagen innan Juventus match mot Atalanta igår. Oerhört lugn.
Mm.
Alltså det var nästan bakåtlutat. Ja. Nu har vi 22 poäng. Tar vi 3 imorgon så har vi 25. Vi kan liksom inte göra så mycket annat än att ta nästa match i sänder och så försöker vi vinna den. Alltså det vill säga det kändes nästan löjligt drypande av självförtroende i att det här kommer såklart. Det kommer stå -15 här några veckor. Men när den här överklagan har gått igenom så vet vi alla.
Är det -9? Ja, men det är vad jag tror.
Kanske.
Alltså, så här, givetvis också har läst lite spekulationer. Men, men det är ju inte säkert att just 15 står sig. Däremot så tror jag att de är bortom eller utanför striden om Champions League nu. Oavsett om det blir 9 eller 15. Men italienska domstolar har ju ändrat på sig efter överklagan. Alltså ibland, om man tar till exempel så här gula kort som är röda kort som är överklagat, som har fått 5 matchers avstängning. Så här, det är väl sällan sånt som ger någonting. Man överklagar mest för sakens skull. Men i det här fallet så tror jag faktiskt att det skulle kunna göra någonting. Och det betyder ändå någonting för Juventus också.
Så är det ju.
Sen symboliskt nog, just idag så är det ju också 20 år efter att L'Avvocato dog. Alltså Gianni Agnelli. Så det är liksom stora uppslag i de italienska tidningarna och röster då.
Han vänder sig såklart i graven när det här sker då på 20-årsdagen.
Ja, alltså, han var ju med om en del skandaler under sin livstid också, så att säga.
Jo.
Så, jag vet inte hur mycket han vände sig i graven, men
ja. han hade liksom stil och klass.
Det hade han sannolikt.
Jag skulle bara vilja ställa några korta kontrollfrågor till dig innan vi släpper den här. För att jag menar, minuspoängen är en sak och det sportsliga är en sak. Men de här avstängningarna som Nedved och Agnelli och Paratici och så
Paratici vidare. Paratici högst på 2,5 år till exempel. Men det gäller ju italiensk fotboll, men de är skickat vidare till UEFA och FIFA och vill att han ska bli avstängd liksom internationellt också.
Och
men
liksom,
det ska ju tas ett beslut på UEFA-FIFA-nivå kring det.
Och det här skulle det då ske så liksom tar man honom ur tjänst borta i London?
Jag misstänker det i alla fall. Så måste det ju bli. Och sen så hur aktiv man kan vara ändå och arbeta ändå, det vet jag inte. Alltså det har varit agenter mer eller mindre kända som har blivit avstängda, men de arbetar ju på precis som vanligt.
Sammanföljer fint då med rapporterna från Gianluca Di Marzio i helgen om att diskussionerna mellan Spurs och Conte om en kontraktsförlängning totalt har brakat samman och att de kommer gå skilda vägar i sommar. Det vore ju liksom som lök på laxen då att få Paratici, sin sportchef, avstängd. Så står Spurs där med en avstängd sportchef och en avgående tränare.
Stinker ju Conte Juve för övrigt.
Ja, och Maurizio Pochettino ritorno till Tottenham.
Absolut.
Då vet jag det. Fråga nummer två. Har du på något sätt förstått något mer kring vad Agnelli gjorde i Stockholm?
Ingenting. Nej. Jag har sökt runt, men det var som någon svarade. Tancredi skrev ju det här till slut. Fick inte heller någon vidare fart på den tweeten, utan folk verkade mest ta det som... det var en som skrev att, ja vadå, han är liksom miljardär. Och befinner sig på ett lyxhotell någonstans i världen, om det är Turin eller Stockholm. Ja. Vad är för konstigt med det? Alltså, det var nog mest stort, alltså symboliskt, att Toto Balotto ändå sprang på honom.
Ja. Han var bara någonstans långt från Italien.
Så att tog lilla weekenden med gumman.
Ja. Avslutningsvis då, det var ju ett uppenbart ganska liksom så här starkt stöd bakom laget från supportrarna igår när liksom bussen rullade in och det var banderoller vid arenan och vid träningsanläggningen att vi står alltid bakom Juventus och så vidare. Men det kommunicerades också, det var väl dels från då Drugi
som är tillbaka,
men supporterskarorna i stort, att man ser på det här som värre än 2006, alltså Calciopolin, men att man nu går ännu hårdare åt alltså myndigheterna, förbunden och liksom toppen, att det här är så jävla orättvist mot Juventus. Eller har jag missförstått fel?
Nej, men framförallt det du säger här i inledningen, tycker jag att det är viktigt att folk förstår då kanske att Calciopoli var en fars för Juventus-supportarna. Alla var inblandade i ett system som Il Calcio hade. Visserligen då med Juventus som kanske var mer skyldiga än någon annan klubb. Men så såg inte de på det. De tycker fortsatt att det är felaktigt. De räknar alla sina titlar som de har vunnit, även de fråntagna. Och skillnaden med det här då, där tycker ju Juventus-supportrarna att man har gjort fel. Calciopoli är neutralt för dem. Det fanns, alltså så här, det var ingenting som Juventus drev eller på något
men hur
sätt
kunde de, hur, alltså,
vara det, skyldiga i
magstarkt
i och med att alla jobbade
förhåller sig neutralt till Luciano Moggis ringande.
Alltså det har de ju gjort i alla år, det vet ju Zlatan. Han pratar fortfarande om det som ligatitel. Alltså jag som Fiorentina-supporter, om jag ska liksom plocka fram ultran i mig, tycker jag det är såklart. De är ju stora tjuvar och allting sånt där. Men Juventus-supporterna ser det ju från sitt håll som att det här var ett system som fanns. Det här var ett system där alla påverkade. Och lite liksom äta eller ätas i det systemet handlade det om. Fiorentina blev ju till exempel ätna. Höll ju på att åka ur Serie A trots att de hade ett lag för topp 5 på grund av domarskandaler. Men vek ju sig till slut liksom en majdag i Florens och ville liksom, men vi är med på det här, vi blir gärna räddade då. Della Valle-familjen. Men det var ju efter att ha blivit liksom pissade på under en hel säsong och man höll på att liksom bli nedgraderade. Eller nedgraderade, höll på att åka ut. Så att så här... Jag kan ju sätta mig in i en Juventinos skalle och ändå så här på något sätt fatta vad de håller på med. Det är ju bara att kolla på liksom allsvenska Twitter. Alltså, så förstår man ju att det är så här supportrar funkar.
Jo,
och sen så behöver man
absolut
inte acceptera det. Eller du kan ju tycka att de är helt hjärndöda. Det kan man ju köpa. Men så ska man tycka det hela tiden, då går det ju knappt att följa liksom supporterskap.
Nej, jag tycker bara att det jag sa var att jag alltid tyckte att det är verkligen uppåt väggarna hur man kan ha följt Modgis frifräsning gentemot domarna och hans påverkan på Juventus förutsättningar.
Det var populärt nu för tiden att stänga in och låsa in domare. Hände inte det nyligen också att det var någon som hade lackat och låst in någon?
Det var väl när Danne var i Turkiet så låste de väl in Jag tror att det
var hela tiden inlåsningarna. Det är ett starkt grepp ändå som en sportchef har.
Jag tror att det var Trabzonspors president som låste
när man,
in.
När man tröttnar rejält, då ska de låsas in.
Lät de sitta där.
Men det är i alla fall så man ser på saken, utan att lägga in några värderingar eller några känslor i det, så är det så man ser på saken.
Ja, okej. Då kan vi gå vidare från denna skandal som har fått namnet. Jag tycker inte att det sitter riktigt.
Plus Valense.
Plus Valense.
Mm. Det handlar om. Att man övervärderar liksom, spelare i sin bokföring.
Ja. Ja, det är någonting med att det sätter sig inte.
Nej, det plus sätter sig inte.
Ja. Vi går vidare. Vi går vidare med ett svep.
Yes!
Kim, för fan, vissla.
Fan, ge mig det här nu. Vissla! Vi drar igång...
Jag trodde du skulle köra "vi drar till fjällen".
Det hade ju varit någonting.
Outro!
Fest hela kvällen. Outro! Vi drar igång i England och kastar oss in i helgbollen på öarna. Det var ju den stora ångestmatchen Il Derby de Lancia, Liverpool mot Chelsea. Mon Dieu, mein Gott, my God, vilka känslor som puttrade i den där puddingen. Och jag vet inte med dig, Gugge, men 0-0 kändes väl som att ingen gjorde någon illa och att det kanske var lika bra. Up the Villa, hänger du med? För det antar jag att du gör. Matchens enda mål av Ollie Watkins. Och Aston Villa distansierar La Colonna Destra och känner lite lätt på den vänstra kolumnens glitter och glamour. Mulligt, som Papi Marcello skulle uttrycka. I bottentrakterna betyder som alltid 3 poäng lika mycket som nytt syrerikt blod i venerna skulle ha betytt för King Kalle Halvarsson. 2-0 för The Hammers under bubblorna på Londons Olympiastadion betyder också några placeringar i tabellen, och fan vet om de inte ska greja fortsatt liv i Premier League ändå. Vi noterar några deppiga kryss, Bompan Skogen, Leeds Brentford och Leicester Brighton. Och just en notis är väl vad ett Haaland hattrick blir så här i januari 2023. Tjuff, Tripleta City är allt jämt Haaland-beroende. Sedan avslutades allt med bomber och granater. Nåja, inte som på The Cape, men ändå. På Emirates, dit säsongskortsprenumeranterna hittat igen. Jävla match, spänning och bra fotboll. Som Freddy Boy uttryckte det, det känns som under de gamla goda tiderna. Rivaliteten är på nytt född. Det blir ingen Invincible-säsong, men det blir en titel oavsett vad en envis City-gnuggande Gary Neville säger. Basta! Si basta! Nej, vi ska inte lägga pungen mot den varma furen och kasta en hink vatten på det kora-outa inköpta aggregaten. Nej då, vi ska upphöra med England, för det är nog nu, och ta oss till en isande stövel där kylan kopplat ett fast grepp om inte bara huttrande åskådare, men för all del även ett par lag. Jag tänker såklart på de bittra rivalerna Juve och La Viola. Inte för att de möttes, men det är körning i supporterled, banderoller mot klubben i Turin, långfingrar och högljudda långsidesmädningar, de delikata, mot Comiso på Stadio Artemio Franchi under Fiesoles skugga. 0-1 mot Torino var ej vad renässansfolket ville ha. Minus 15 pinnar var definitivt inte vad den svartvita supporterskaran önskade. 3-3 mot Atalanta, kanske inte i hela världen med tanke på skadesituationen i Juve, men Marquisius Juventus visade karaktär i Sky-studion, tycker jag var överdrivet positiva ord. Nåväl, vi följer de lila och svartvita situationerna vidare, men går så länge vidare till Roma. Sagnolo på väg bort, men vad gör det när firma Dybala Abraham leker fotboll? Ingenting såklart. Planenliga 2-0 i Spezia, och med Juve ute ur CL-bilden så börjar det faktiskt stinka rödgult topp 4 när sommaren kommer till den eviga staden. Trist med Emil Holms skada, och vi hoppas på inget allvarligt. Allvar, det får man ju säga att Hellas Verona tagit situationen på. Ut med allt, in med en av de bästa sportcheferna för ett bottenlag, in med Sean Soliano och titta! Ny seger på Bentegodi, och Hellas börjar känna en liten doft av Serie A även inför nästa år. The Great Escape Veronese har i alla fall inletts. Omgången är haltande fram till på tisdag på grund av Supercoppa-finalen, men det spelar mindre roll för täppan där herren från Neapel kan titulera sig Campioni d'Inverno, vintermästare alltså. Ny seger, fortsatt tutto bene, anzi benissimo i Napoli. Det var jag mäktar med från Italien, men innan vi avslutar svepet tar vi lillkiket ut i Europa. Andra torsken på de tre senaste för PSG, denna gång borta mot Rennes, och storsatsande OM är nu bara 5 poäng bakom. Och succégänget Lens skuggar faktiskt parisarna 3 poäng bakom. Lite kul är det ändå. I Spanien vann alla topp 5-lag, så ställningarna är oförändrade. Va? Vadå? Du vet inte vilka som är topp 5? Barça, Real från Madrid, Real från San Sebastian, Atletico samt Villarreal. Och så Tyskland då, som kom igång i helgen. Äntligen! Nej, vi stannar fan svepet där. Njära!
Två spontana direkta reflektioner. Ja. Dels lite ringrost. Det är väl okej.
Okay. Ah, tycker du?
Det är väl okej.
Okay. Flöt på här. Flöt på. Ja, mysigt.
Ja, visst. Sen så älskar man ju att du rapporterar en vecka gammal PSG-torsk. Förra helgen.
Ja, var det förra helgen? Ja, du ser. vad hände i helgen då?
Det var väl kupp.
Det var kupphelg.
Franska alltså, kupphelg. Och PSG tror jag faktiskt spelade någon jävla träningsmatch.
Ja, men hade vi svep förra måndag?
Jajamän.
Ja, det hade vi. Ah, ja,
då rapporterade jag om PSG då.
Ja, men då var det ju återupprepning på det. Att man, alltså, så här, situationen i Frankrike fick sig en återupprepning. Det är väl bra.
Ja, absolut. Jag trodde att du skulle mysa lite kring Bundesliga-omstarten.
Nej,
alltså, på ett halvsarkastiskt sätt, men kanske framförallt.
Men det hade jag kunnat gjort. Men
bara trycka lite på två grejer. Mm. Dels då Werder Bremens omstart. Där de låg under med 5-0 efter 26 minuter mot Köln. Tyckte det var kul.
Ja, men det som är roligt med svepet, alltså att en tystnad kan ju också betyda tusen ord.
Mm. Så är det väl, absolut.
Och jag menar, vi kan gärna ta oss liksom lite kort till det. För vi pratade ju om att Leipzig och Bayern skulle mötas på fredagskvällen. Slutade 1-1
ja.
Den matchen. Där hade ju Leipzig lite chans.
Ja, sådär, ja, verkligen.
Och skapa någonting. Började med Choupo-Moutings 0-1 och sen så kom Leipzig tillbaka.
Bremen torskade ju till slut med 7-1 mot Köln, men den andra rubriken som jag trodde att du skulle fånga upp och som jag i alla fall tycker att vi ska nämna här, det var ju att det var väldigt, väldigt roligt, fint och faktiskt mäktigt att se Sebastian Haller med hår på skallen igen.
Svep
stå
eller
där
inte
på sidlinjen, redo att hoppa in i den andra halvleken inför knökfulla läktare på Westfalen när Dortmund då vann en ruskigt svängig match mot Augsburg.
Mm.
Det var fint som fan att se hur någon liksom tar sig tillbaka från kemobehandling och cancerdiagnoser till, ja men alltså, man behöver inte backa bandet mer än vadå, ett drygt halvår.
Nej.
Så var ju liksom Sebastian Haller firad skyttekung i både Champions League och i Eredivisie från Ajax.
Omtumlande halvår.
Han skulle ersätta Erling Haaland och det var liksom en sannsaga på alla sätt och vis. Pang, testikelcancer eller om det var prostatacancer. Dålig på liksom
testikel.
Ja. Ja, och så vänds livet upp och ner. Och så blir liksom fotbollen helt oviktig igen. Men sen så går ett halvår till. Och så står man där. Och helt plötsligt så känns fotbollen som det viktigaste i världen igen.
Ja, nej men verkligen. Det är ju några spelare som har genomgått det här och kommit tillbaka. Acerbi, då i Lazio, nu i Inter. Mm. Eller var han i Sassuolo när det hände? Jag tror han var i Sassuolo när han...
Kan ha varit i skarven där emellan?
Ja, kanske kan ha varit i skarven. Hur som helst, samma diagnos, samma typ av behandling, kom tillbaka och spelar ju drömfotboll nu. Så hoppa, alltså man ser fram emot Hallers första mål.
Mm. Ja, verkligen. Det var väldigt fina bilder från Tyskland.
Men
så
otroliga resultat ändå i Tyskland. Hur det liksom blir 7-1 i en match, 6-0 Wolfsburg mot Freiburg. Det är vad som händer.
Mm. Nej, de har väl liksom legat och väntat på att få släppa lös allt som har legat och puttrat här under julen. Det är väl den enda rimliga förklaringen.
Jo, men alltså, det är inte så att Bremen åker till Bayern och torskar mot München med 7-1. Utan här är det liksom 7-1 borta mot fucking
Köln.
Köln, alltså det är anmärkningsvärt.
Ja, det får man säga. Du var ju en del i Spanien. Ganska oförändrad helg, får man säga.
Mm.
Där väldigt mycket gick som man trodde att det skulle gå. Vi var inne på att Atletico Madrid kommer liksom växla upp här nu. Efter att man gjort sig av med Joao Felix, man fått in Memphis Depay och man liksom kan ta ny sats på någon form av sista tid med Cholo Simeone. Real Madrid efter den där vändningen mot Villarreal i Copa del Rey, ja, så tycker jag att man spänner musklerna här på San Mames igår kväll. Karim Benzema, viktigt att han får liksom vara delaktig med öppningsmål i en sån seger. Det var väldigt lite som fick en att haja till från Spanien den här helgen. Jag tycker att vi har fått med det mesta från Italien. Om verkligen inte du vill liksom stanna till vid Juventus Atalanta.
Nej. Och lägre ner kan vi inte riktigt gå heller i liksom det italienska seriesystemet, höll jag på att säga, med lagen. Då riskerar vi att bli calciomania.
Två grejer korta bara från Turin där, Juventus Atalanta igår kväll. Ja. Vi har ju pratat om vad som händer i och kring Juventus och hur mycket det kommer påverka utgången här. Det är ju anmärkningsvärt.
Det är omöjligt att göra, Luckman.
Nej. Men för dig och mig uppenbarligen. Alltså, du är ju mycket bättre än mig.
Ja, du är usel. Vi försöker alltså göra en Luckman-gest här.
Du kan ta en bild här. Du kan ta en bild.
Ja, vänta. Vi ska se. Vänta. Ja, vi får göra ditt bästa.
Och så här långt kommer jag.
Och så här går jag ner på knä. Och så samtidigt och så som jag gör det.
Fick du med?
Ja, kom igen. Och så ropar han. Det här är målgest också. Nu har du gjort mål, du ska måste ropa också.
Goal! jag fattar inte hur vissa kan ha liksom den böjningsvinkeln i sina leder. Ja. Så att man kan få runt det där. Men Luckman i alla fall. Det var inte Luckman jag skulle vilja lyfta. Även fast han gjorde två mål här och var fantastisk. Men, wow, nu händer det med Boga. Ja. Alltså det var ju anmärkningsvärt för ett år sedan när Atalanta plockade honom från Sassuolo. Och man kände att det här kommer ju såklart flyga satan. Eftersom alla som går till Atalanta får liksom ett svung uppåt i utvecklingskurvan. Men han hade ju en väldigt, väldigt jobbig vår i Bergamo. Mm. Tycker inte heller att han imponerade speciellt mycket i höstas. Men nu, efter VM-uppehållet i omstarten här i Serie A, så känns det som att han tar kliv för varje halvlek som går. Och det bara liksom osar självförtroende kring honom. Vill slå sin gubbe. Otroligt kvick i fötterna. Avig kan gå åt höger, kan gå åt vänster. Jag ser ett Atalanta on the rise. Med Boga som någon form av härförare. Tycker det är alltid kul att se när spelare som man har liksom haft höga förhoppningar på, höga tankar om, som kommer in i en dipp, så tydligt tar sig ur dem.
Ja, men det var roligt för att jag följt Boga av eget intresse, för han var på väg till Fiorentina enligt rykten i slutet av december när januarimarknaden skulle börja. Han hamnade liksom på listor över spelare som skulle kunna lämna, och Fiorentina nämnde som en destination som var möjlig. Och jag gillar ju honom som fan från tiden i Sassuolo, och jag tycker han är en grym spelare. Jag trodde att det skulle flyga direkt. Framförallt då under Gasperini, som är en magiker på den typen av spelare, kan fan göra mäle till en världsspelare med alla jävla gubbar med konstiga namn som har passerat förbi Gasperini, alla Hattebor och Gåsens och Koopmeiners och allt vad de heter. Så kunde man ju tycka liksom att Boga, ja, men där är vi en gubbe som kommer bli världsbäst och gå till PSG sen. Så han inte flyget, så jag tänkte fan, min känns så italiano, Boga, det kommer bli bra. Och så fick han då hoppa in. Det kändes som ett inhopp för att visa upp honom lite för de här klubbarna som var intresserade. Jag gjorde kasse direkt då. Var liksom drömbra, bara rätt in i elvan, och nu flyger han. Ska ju såklart ingenstans.
Nej, såklart inte. Kul också att se hur Juventus går från 8 raka hållna nollor till att bara fullständigt implodera
på 2 matcher
försvarsspelsmässigt. Och nu bara liksom, nu rinner det in mål i vart och vartannat anfall. Det var en jävla svängig och sevärd match, måste man säga. Dock så tycker jag att domare Marinelli här, han gör ett uselt försök i att liksom, nu ikväll ska jag lägga ribban högt. Ikväll ska det vara liksom, nu ska du få smälla på lite. Tappa i matchen. Totalt.
Ja, ja.
Totalt. Han har inte ett rätt, Marinelli, alltså. Men 3-3 skriver vi från Turin. Jag följde parallellt då med Arsenal Manchester United, så följde jag ju Spezia Roma. Kan väl bara liksom, alltså det kändes som att det ska inte behöva vara allt för allvarligt med Emil Holm. Nej. Han liksom satte sig ner för egen maskin efter 10-12 minuter, och som att så här, Nej, det här går nog inte.
Det är något där under pungtrakten liksom, som
det kändes
inte
lite ljumske. Nu läste jag någon rapport i morse här om att det talades om någon annan muskel än ljumsken. Men det var ganska liksom lugnande rapporter.
Det gillar man med Italien, att de är väldigt specifika. Liksom första grad, andra grad, tredje grad, exakt vilken muskel det är på latin också. Exakt. Som man ska förstå precis.
Men som du var inne på, firma Tammy Abraham och Paolo Dybala fixar segern igen. Nicolò Zaniolo, som du nämnde, var ju inte med i truppen. Han har ju mer eller mindre uttryckt sin önskan att lämna Roma, men jag gillar att José Mourinho kör sitt mind games från presspodiet och säger
jag kommer alltid vara vid hans sida,
men min magkänsla säger att han kommer stanna
och jag kommer finnas där för honom. Fint ändå.
Jävla mind game att liksom sätta i bakhuvudet på Zaniolo. Nu, han säger att han vill lämna, men jag tror inte att han vill lämna. Vi får väl se hur det blir med den saken. Skulle Zaniolo försvinna så har jag noterat Hakim Ziyech in på radarn för Roma.
Toto Balotto är sponsrade av Circle K. Och nu, hörni, är det lite tävlingstider. Jajamensan, tillsammans med Circle K så kör vi lite contest här i december. Och för att vara med och tävla, ska jag bara säga tidigt här nu, så måste man vara medlem i Circle K Extra. Men det vill ju alla vara, för det är ju förmånligt. Till exempel då, så kan man ju tanka och betala med kortet som är kopplat till Circle K Extra. Man kopplar alltså sitt kort under perioden 29 december till den 4 april 2023. Och gör man det, då är man alltså med. Det räcker. Vinsten är ett presentkort på Circle K värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter. Circle K Extra är alltså Circle K's medlemsprogram. Och som medlem blir livet längs vägen, och det kan jag verkligen skriva under på själv, extra bra. Några av fördelarna, för att vara konkret. Du får 25 öre rabatt per liter i 3 månader när du ansluter till Circle K Extra med valfritt bank och betalkort första gången. Därefter får man 15 öre rabatt per liter. Bara där är bra. Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet. Jajamensan, det får man på köpet. Och en varmkorv kostar alltid 15 kronor. Som sjätte tvätt, och som du har nått dit då, då erbjuder Circle K dig deras premiumtvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv, för Circle K de mässar när det är dags. Så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation och ansluta ett kort och gå med i Circle K Extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så att det är bara att gå med i Circle K Extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Med det så kanske vi tar oss till England då. Till de stora matcherna. Mm. För att det var ju verkligen en som stack ut. Men jag kan tycka att vi börjar i kronologisk ordning. Mm. Så att vi liksom håller kvar alla gunners där ute. Som vill höra oss hylla de rödvita från norra London. Så vi börjar på Anfield då. Liverpool-Chelsea. Jag tyckte du fick med dig ganska bra i svepet. Det var ju väldigt liksom uppmärksammat även från svensk studiosändning. Att det här inte är ett toppmöte. Utan att det är ett mittenmöte. Det var 9-10. Det var också, tycker jag, i stora delar en ganska dålig match. Mm. Det var 0-0 och det var verkligen två lag som letar efter fornstora formdagar. Ytterst få spelare som är i slag. Jag tycker att Andy Robertson från Liverpool, liksom, han bidrog med energi och intensitet och någon form av karaktär. Att vi är Liverpool. Vi är hemma på Anfield. Det är vi som ska komma flygande ur startblocken här. Mm. Men det räcker ju inte så jävla långt när man bara har en vänsterback som vill det. Det är ganska för många spelare som inte har det för dagen.
Står i vägen.
Känns lite likadant, men vi fick ju se då en debut av Mikhail Mudryk.
Mm.
Helvete! Mm. Vilka trumpinnar.
Ja.
Och det här har ju du och jag och många andra som har följt schakt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Champions League höst sett såklart, men det är ju någonting annat när det sker i ett Premier League-lag mot ett annat Premier League-lag.
Ja, i en sån här match, nu fick han bara en kvart på sig, men det var ändå en stor match som var, alla blickar var emot, och 13:30 dessutom då, så att det fanns ju ingen konkurrens om tv-tittandet där. Så jag tror att alla kände precis samma sak. Helvete vad det kommer flyga.
Ja, och sen så är väl liksom, det är väl klart att James Milner är väl den kanske mest tacksamma individuella motståndaruppgifter.
Klart, han kommer ställas inför utmaningar framöver. Ja. Det är inte bara så att han kommer ta bollen och dribbla av alla.
Det var ju liksom härligt. När
det ser bra
det tar tre minuter, sen så klipper James Milner. Sen måste James Milner klippa honom, ja. Ta gult kort, ytterligare tre minuter senare så Klopp. Kom James.
Ja. Det här går inte.
Du måste av här nu. Ja. Vi måste göra någonting åt det här. Men jag tycker att det är alltid roligt
den
att se.
Den typen av biten är också, alltså de kittlar. Mm. Alltså det är inte alltid, det är ganska sällan man ser dem. Alltså den spelaren funkar helt enkelt. Nu kom han in.
När man verkligen hänger en spelare.
Exakt.
Det här går inte längre.
Milner höll ju med. Han kände bara, skönt.
Han visste ju att antingen så blir jag utbytt nu, ja, eller så blir jag utvisad om två minuter. Ja. Så att det var något
liksom så här, just den typen av byten också, att sätta in en snabb spelare som är hungrig mot en trött backlinje. Mm. Är också gåshud.
Verkligen. Och jag tycker att det finns en dimension i det här också, att Mudryk, till skillnad från en del andra nyförvärv som har fått sina debuter här under januari, alltså han kliver på med en sån övertygelse, som självklarhet. Ge mig bollen och resten av laget svarar på det. Okej, hej. Här är någon som är het. Här är någon som, alltså vad fan, ja, kör. Här, ta bollen. Vi hakar på. Mm. Jag tycker också att Potter fick en jävla effekt på att stoppa in Conor Gallagher centralt. Jag tror att Chelsea, liksom Atalanta här, också är lite on the rise här nu. Och Mudryk som Boga blir spelaren som de andra kommer följa lite. Mm. Jag kan se framför mig hur han lyfter det här Chelsea. Lite nya höjder från hur det har sett ut här under vintern. En debut som lovade väldigt mycket.
Väldigt mycket. Men höll du med också om analysen, men det jag landade i, att de inte gjorde varandra illa, att 0-0, tror alla var lite mininöjda med ett kryss i den matchen. Det är klart att Liverpool spelar hemma och de vill ha tre poäng, och tre poäng är en jävla skillnad. Mm. Men ändå, jag tror att efterkänslan var ändå, det funkar det här.
Det var ju en match där det var viktigare att inte förlora.
Exakt.
Än att vinna. Mm. För båda lagen. Mm. Så att absolut. Den poängen. Den gjorde nog mer nytta. Mm. Än skada. Ja. Om vi säger så. Mm. För att hade det varit förlust här för Liverpool, Då hade det kunnat bli riktigt, riktigt jobbigt här. Mm. Och detsamma för Chelsea då. Så att, nej, visst, absolut. Men Mudryk fick ju en jävla
smakstart. Ja, exakt.
Haaland, fjärde hattricket. Ja. Uppe på 25 mål.
25
va?
Premier League-mål.
Och då påminner vi alla om att Mohamed Salah och Jungmin Son alltså delade på skytteligatiteln i fjol på 23 gjorda. Det här är alltså siffror som Erling Haaland på 19...
Vad står en Son på nu?
Två? Nej, han gjorde ett hattrick vill jag minnas. Typ mot Leicester.
Ja, men det är ju Kane som skuggar. Fan säger jag för något. Han är liksom en hel evighet ifrån
på 15.
Fyra på Sonja. Ja.
Mm. Ja, men 25 gjorda på 20 matcher för City. Haaland har väl spelat 19 då. Alltså det är ju brutala siffror. Han har som sagt redan krossat fjolårets skytteliga notering. Han är ju på kurs mot, ja men, ska vi, alltså,
40?
Ja, under 40. Det skulle ju vara någon typ av takt som då känns lite liksom, aha.
Var han skadad?
Ja, exakt. Mm. Men det som är så sjukt, det är ju att eftersom man har tre mållösa matcher i januari här, alltså han har dem i ryggen, så är det lite av känslan att så här, ja, han går väl helt okej. Okay. Mm. Alltså den här initiala, vad nej, fan det är det som sa, pågår?
Nej, men som jag sa, det blir en notis. Det blir en notis. Ja. Fjärde hattricket, ja. Haaland gör 3 mål. Det som kanske är då någonting, kanske, det är ju att han har börjat bli lite för stor nyckelspelare för City, kan jag tycka.
Ja, det
medveten om att de har roterat honom också, de har gjort det helt okej, men ska de vinna några titlar, då behöver de hålla.
Det var väl det som Niva lyfte hos oss när vi summerade året. Att han lyfte liksom det motsägelsefulla i att världens bästa lag har värvat in världens bästa nia och således blivit rimligtvis ännu bättre. Ändå så ligger de ganska många poäng efter Arsenal i ligatoppen. Alltså att det har inte lett till att City har blivit ännu mer överlägsna, utan de är fortfarande, de hänger lite mot repen när det kommer till att vinna Premier League-titeln. Den titeln som man någonstans tycker City ska ha enklast att vinna. Mm. För att alltså, över 38 omgångar så är Pep Guardiolas Manchester City i princip omöjligt att stå emot. Cupfotboll är cupfotboll. Alla kan ha en dålig dag eller ett domslut emot eller ett rött kort eller att man har 3 skador vid fel tillfälle. Och så kan det kosta en Champions League-titel eller en FA-cup-titel eller vad det nu kan vara. Men över 38 omgångar på 9,5 månad, då brukar det sluta på samma sätt. Men att man med då Haaland spetsat till det här laget inte skulle vinna Premier League-titeln. Alltså ska det landa på Haaland att det kommer med, som du säger, det kommer med ett pris. Jag vet inte. Jag tycker att det där blir någon, alltså det blir en glitch i fotbollslogiken, för det går ju inte att göra någonting annat än att dela ut 5 plus till Erling Haalands första halvår i Manchester City. Eller?
Nej.
Han är där för att göra mål. Han har gjort 25 mål och vi är inte ens i februari än, i bara Premier League.
Glenn Hysén 6.
Ja, men exakt, och det är det jag menar. Mm. Men ändå så börjar du, Niva och ganska många andra prata om att City är lite mer sårbara. Och jag håller ju med. För att gör inte Haaland sina mål, så har vi ju sett ett Manchester City här den senaste månaden vara ganska så tandlösa. Mm. Alltså tar man bort Haalands självklara 1,5 mål per match, ja då kan till och med Everton ta poäng av City på Etihad. Då kan United vända och vinna ett derby som står och väger. Då kan Brentford, alltså hur ofta kan Brentford slå Manchester City på bortaplan?
Det är
en gång varje solförmörkelse.
Exakt.
Men det sker när liksom Haaland inte gör sitt sedvanliga mål. Så att jag tycker att det där är en sån, det är sån jävla...
Det är märkligt när den bredden finns. Alltså att
den spetsen. Borde inte
vara, och den spetsen, precis, som kommer in. För Julian Alvarez är ju otrolig.
Ja, men det ska inte finnas någon logik i att Manchester City med Haaland, som gör så mycket mål, på något sätt ska ha blivit sämre.
Nej.
Ändå är liksom det lite konklusionen här. Nej, vet fan alltså. Det är galna tider i ljusblått. Men, vad fan. Låt oss ta oss till Emirates.
Mm.
Arsenal, Manchester United. Vilken jävla insats igen av Arsenal.
Ja, en otrolig insats. För de möter ju ett bra Manchester United. Som har varit bra mot topplagen. Alltså som har trummat igång. Vore ju ett understatement. Men som ser bra ut och liksom har sina nyckelspelare uppenbarligen i form. Rashford som gör mål i varje match nu. Det är väl typ 8:e raka eller någonting sånt där. Och han, det är ett nyförvärv för Manchester United.
Det gjorde väl inte liksom mål mot Crystal Palace. Men han har väl 8 mål på de senaste 8 matcherna, tror jag.
Någonting sånt i alla fall. Men jag tycker liksom hela grejen med den här matchen. Dels att det fick vara en kvällsmatch. Dels för att den fick stå liksom då själv. Men med Fredrik Ljungberg som expertkommentator. Och när han säger, som jag sa i svepet där, att fan, det känns som att rivaliteten mellan Arsenal och Manchester United är tillbaka. Rivaliteten där man liksom slåss om titlar. Inte den geografiska, eller vad ska jag säga, supportermässiga rivaliteten på samma sätt som Liverpool United eller vad det nu kan vara. Men det fanns någonting så jävla stort i den här matchen och storslaget. Med en levande publik och alltså 2 lag som faktiskt kunde vinna den här. Jag tycker Manchester United var så pass bra att så här, med tillfälligheter och liksom hårt jobb, så det hade ändå kunnat bli 3 poäng till Manchester United. Så bra har de blivit, tycker jag ändå.
Alltså,
jag märker på att du vill säga emot, men du missförstår mig rätt här. Jag menar bara att det är ett jävligt bra lag Arsenal möter.
Så är det. Jag håller med dig om
Rashford gör det där målet och det är, ja.
Jag håller med dig om att det var ett par riktigt deppiga år där liksom Manchester United mot Arsenal handlade om typ kampen om den sista Champions League-platsen.
Nej, men så här, italienarna
vilka ska bli fyra?
Andra brukar säga också, inte bara italienarna brukar säga att fan, liksom, man vill ha ändå typ ett Milan, ett Juventus i Champions League som är med och krigar. Man vill inte bara att det ska vara...
Nej, men det var ju
liksom,
samma sak med Milano-derbyt.
De nyrika och även i italienska toppen, att de randiga är tillbaka och att det liksom är krig om det. Nu har Inter vunnit, Milan vunnit, nu Napoli på väg att vinna, liksom att det finns en konkurrenskraft om titlarna. Det är den typen av rivalitet som jag söker. Det jag tycker är var liksom det härligaste med den här matchen som neutral. Stor match. Och Arsenal-Manchester United, spola tillbaka bandet 5 år och säg stor match. Arsenal-Manchester United var ju deppigt på Emirates.
Ja, det håller jag verkligen med dig om. Och det var, alltså, jag tycker att du tar ett väldigt bra exempel där i Milan-Inter. För det var ju några år här för ett tag sedan där Milan-Inter, Milano-derbyt var, ja, men så här, vilka ska komma fyra? I bästa fall. Och när den ingrediensen försvinner av att det här handlar inte om titlar, det här är inte två lag med ambitioner att vinna ligan, ja, men då är det väl klart att hela liksom auran påverkas, hela energin från den här matchen påverkas. Så att även fast Manchester United inte är där än, för det tycker jag inte att de är.
Nej.
Det är liksom en realistisk titelkandidat.
Herregud.
Men det är
de
ju...
De är på väg dit.
Om
de
nu liksom, inlett
en resa mot...
Om The Rise får vara liksom ledstjärnan i detta avsnitt, så är ju Manchester United verkligen sen i somras på väg dit. Jag tror att alla är överens om att liksom, det fanns bara ett visst utmätt utfall av Van Gaal, av Mourinho... av sedermera Ole Gunnar Solskjær. Ralf Rangnick var en interimlösning, men med Ten Hag så tror jag att alla har liksom köpt in sig på att med rätt systematiskt tänk, med tålamod, med liksom lugn i båten och förhoppningsvis här nu någon försäljning också och Glazers försvinner, ja, så kan det här bli bra, men vi får inte panika och tro att liksom allt är åt helvete bara för att den här säsongen eventuellt också slutar titellöst.
Nej.
Nu har man ju goda möjligheter att vinna kanske en, rent av 2 inhemska kupper. Vi får väl se vad det blir av Europa League. Tuffast tänkbara motstånd här i omstarten. Men man taktar ju mot liksom nytt Champions League-spel i ligatabellen. Och det är ju prio 1.
Mm.
Skulle man landa topp 4 här och på det kanske ta en ligacup-titel, så är det ju en jättebra första säsong för Ten Hag. Men man ska komma ihåg då att in i den här matchen så är ju Arsenal, de är ju 2,5 år före i liksom sin projektplan med Mikel Arteta och så som han har velat bygga det här laget utifrån sätt att spela, men kanske framförallt värvningar och hur han har fått sätta ihop det. På det så kommer Arsenal in i den här matchen, förvisso med då Gabriel Jesus på skadelistan, men han har ju varit skadad hela omstarten, så att det var ju inte någon smäll alla Casemiro avstängd för United. Och det var ju den stora grejen här, att hur kommer Manchester United klara sig utan Casemiro? För är det någon spelare som har varit skillnaden på det United som inledde den här säsongen ganska så svajigt upp och ner, så är det ju Casemiro. Sen han liksom tog sig in i den där startelvan och har varit bofast där, så har United varit ett annat typ av lag. Avstängd efter gult kort mot Crystal Palace, hur skulle Manchester United klara sig utan honom? Uppenbarligen blev det ju väldigt kostsamt. För när Rashford gör det där målet, jag tänkte inte ens att liksom, det var något snack om att det enda som kommer ske nu, det är att Arsenal måste göra liksom minst 2 mål för att vinna matchen.
Vad kul, tänkte du.
Ja, alltså,
såhär, får ju 2 mål.
Ja, mådde ju inte dåligt på öven.
Nej, det gjorde du inte.
Det gjorde man ju inte. Nej, men jag tycker att liksom, såhär, jag ger dig att United har ju... De har ju höjt sig själva i form av...
Det är
liksom,
det jag söker. Det är dit jag vill.
Du kör inte över United. Nej. Som Brentford gjorde. Eller som Manchester City gjorde på Etihad. Eller som Brighton gjorde i Premier. Alltså det är så här. Det har Ten Hag och United lämnat bakom sig. Nu får lagen slita för att dels få hål på United.
Mm.
Men de kommer hålla sig kvar i matcherna också. Mm. Men jag tycker att Arsenal vinner... Även fast det är i 90:e minuten och även fast det är...
Absolut.
Med någon liten offside-marginal, så tycker jag att Arsenal vinner fullt rättvist.
Ja, herregud.
Jag tycker att jag tycker att det var en insats och en matchbild som snarare lutar åt en tvåmålseger för Arsenal än ett oavgjort resultat. Sen tycker jag också, eller och jag håller med dig om att när du är svårforcerade, när du är svårslagna och sega och du håller ett resultat antingen på en oavgjord nivå eller bara med ett måls marginal, ja, men då är du alltid kvar i matchen. Och där är ju United starka. Det ska de ju verkligen ha. Men jag tycker att Arsenal verkligen vinner rättvist. Och jag tycker återigen, väldigt många spelare imponerar. Jag tycker Zinchenko är bäst på plan.
Roligt, för att jag såg att det uppstod en liten diskussion på Twitter om vem som egentligen var bäst i Arsenal i den här matchen. Men sen så började man även prata, skriva om liksom säsongen och vem som är viktigast och så vidare. Jag tror att det var Martin Åslund som drog igång den.
Okay.
Han menar på att han inte tyckte att, var det Ödegård eller var det Martinelli, det var någon han inte tyckte var speciellt bra. Jag tycker alla Arsenal-spelare var liksom, alltså, väl fungerande lag där alla spelare bidrar. Men Thomas Partey är väl kanske då i den här matchen liksom, den kreddiga att lyfta.
Han är ju aldrig numera kreddig att lyfta. Nej. I och med att han har liksom det han har hängande över sig. Mm. Så det blir ju på något sätt, alltså, det är ju svårt att bara sitta här och liksom hylla eller lyfta. Absolut. Thomas Partey. Så fungerar man ju. Men visst.
Du förstår vad jag menar. Det uppstod i alla fall en diskussion kring vem som egentligen är bäst.
Men, jag tycker Zinchenko är, nej, han är så han jävla bra så att det är...
Och vilket nyförvärv. Ja. Alltså hur man kan ta någon från toppkonkurrens och känner att så här, fan vad skönt att bli av med honom, vet inte riktigt vad vi ska göra, och så kommer han in i ett Arsenal som
där
han får maximalt ut av sin talang.
Får inte han också maximalt ut av sig själv just för att han får komma från en högre hylla ner i ett lag där alla tittar på honom med liksom en annan typ av respekt än vad de tittade på honom i City. För att i City så var han var ju inte ens liksom en ordinarie man för startelvan. Utan han hade ju sina konkurrenter i både Mondy och det var Cancelo och det var Laporte. Alltså, det var inte självklart att Zinchenko startade i Manchester City. Och sen så får han då komma till Arsenal med alla sina ligatitlar och alla sina säsonger i Champions League. Och, men han har ju det i ryggen. Får en annan typ av liksom respekt, får en annan typ av aura kring sig.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Och jag är helt övertygad om att det liksom lyfter Zinchenko 5-10%. Att han får leva ut och vara lite mer kanske den spelaren han är i Ukrainas landslag. Inga jämförelser i övrigt mellan Arsenal och Ukraina. Jag tror att ni förstår vad jag menar i alla fall. Jag tycker att det är så oerhört mycket som flyter i den här Arsenal-offensiven.
Det är också, alltså, det yttersta beviset på det är ju när en spelare blir skadad, men det flyter på lika bra om inte bättre. Laget fortsätter att utvecklas och då med Gabriel Jesus som är skadad, som var så liksom viktig inledning på den här säsongen fram till VM. Mm. Och sen så kommer Nketiah in nu och gör två mål i ett sånt här toppmöte och blir liksom matchvinnare i slutminuterna. Och flyger. Det är ett sånt jävla bevis på att liksom laget funkar.
Ja, exakt.
Och det är lite ju... som Klopp har varit, såhär, släng in vem som helst, har varit.
Exakt.
Alltså, märk väl då.
Fundamentet
här.
Och ramen är där. Liksom. Ja. Så att det är bara, det är väl som Djurgården.
SM-guldåret.
Exakt. Mm. Att det bara liksom så här.
Spelar ingen roll.
Nu saknar vi den här spelaren. Ja. In med den spelaren, vet exakt vad man ska göra. Ja, det är någonting jävligt häftigt med det där. Mm. Men sen tycker jag att det var kul också. Eftersom vi var väl där och touchade på att Martinelli. Det är ju det var ju en sinnessjuk formtopp i höstas.
Så var det.
Som han nu, om inte är på väg ur, kanske rent av ur. Och det märks
ju på
honom.
Han har landat lite. Dessutom, efter att ha varit bland stjärnorna så är han på jorden igen.
Alltså, så blev det också, som vi var inne på i senaste avsnittet, perfekt start för Trossard. Alltså Nu är det, nu, alltså, det är som med, det är så, det är som med spelarna i Newcastle. De vet ju, aha, någon av oss ska flyttas på när Isak är liksom fully fit och redo för startelvan. Mm. För att det går inte att hålla honom utanför startelvan. Mm. Och det är samma sak med Trossard. Jag menar, gör han två såna här inhopp till? Hur ska du liksom kunna motivera för honom, för de andra, för supporter att nej, men vi
jävla värvning det här av Trossard.
Ja, nej, perfekt. Perfekt.
De ska vara glada Arsenal-supporterna att det inte blev Mudryk.
Exakt.
Och för att det är nu. Det är nu de ska vinna titeln, inte nästa år.
Nej. Nej. Nej, det blev väldigt mycket. Den enda förloraren här, det är ju Martinelli, som jag tror kommer bli liksom ännu lite sämre av Trossards intåg, för att han kommer bli ännu lite mer stressad, att
lite
nu måste jag visa
sjukt
ännu mer av det jag visade i höstas, och så kommer
riktigt
han få ut ännu mindre av.
En lite sjukt att jag inte riktigt vet vad Arsenal ska göra i Europa.
Vaska.
Nej, men alltså vilka möter de? Var är de? Eller fan, det som är så jävla konstigt, de har ingen Europa.
Jo, men de är ju lite som i läget Djurgården här i. Alltså de väntar på den första slutspelsrundan måste spelas innan deras motstånd och schema.
Samma som Djurgården.
Ja, fast då i Conference League.
Exakt.
Så att visst.
Det är fräscht att skicka ettorna till åttondelsfinal och låta skvalpet hålla på och lira sextondelsfinal.
Ja, kanske visst. Nej, men jag tror att alla nog kan liksom se på den här Europa League-våren liksom för vad det är. Det är någonting som inte ska stå i vägen för Premier League.
Det jag skulle säga att Martinelli kommer få sitt spel i Europa League då.
Ja, men alltså så här, så länge
och sina inhopp.
Så länge Arteta kan rotera och lufta laget på ett sätt som gör att det inte kostar någonting i Premier League, då kan ju det där bara vara bra.
Vad säger som Gabriel Jesus? Är han tillbaka innan maj eller?
Ja, det pratades väl här inför United-matchen om att vi hoppas kunna få ut liksom en hel del av Gabriel Jesus under den sista en och en halv månaden av säsongen.
Okay.
Alltså slutfasen.
Hey, det är en slutfas. Ja, ja. Det är superviktigt. Och då vet man inte hur skadeläget är heller.
Ja. Nej, jag tycker jag verkar tycka att Arsenal seger var lite mer självklar och imponerande.
Nej, jag tycker att den var självklar, den var imponerande, men går inte att ta bort från matchen att Manchester United gör 1-0 och att Arsenals segermål kommer i liksom det absolut utav slutskedet av matchen.
Nej, förvisso. Men det är ju ett Arsenal som gör 2-1, vadå? En kvart in i andra halvlek.
Jag menar bara så här att Manchester United kan vara där och pressa ligaledarna så långt på bortaplan.
Ja, utan Casemiro.
Det var den känslan jag ville liksom måla upp här. Ja. Att vi är tillbaka. Snarare än att liksom försöka få det till att den här matchen den borde ha slutat oavgjort. Eller,
ja, jag fattar.
Så vill jag liksom måla upp ändå någon slags positiv Manchester United-känsla från den här matchen trots att de förlorade.
Jag skulle däremot kunna understryka ett par liksom negativa punkter för United.
Det kan man också göra.
Som det
nu
i och
för
sig
är det
behöver vara väldigt, väldigt bra att också så här få på det klara. Jag tycker att Wout Weghorst, De 90 minuterna, de var inte roliga.
Nej.
Alltså,
det är en tuff match. Det är inte en Wout Weghorst-match.
Det var det jag skulle landa i. Att i de här typerna av matcherna, på bortaplan mot spelskickliga lag som kommer ta tag i bollen, du kommer ligga lågt, du kommer ha en jävla massa meter fram till offensiv tredjedel, till motståndars straffområde. Då är hans 1,97 och ganska många kilo ganska tunga att släpa på. Han är ju en för dålig kombinationsspelare och en liksom så här speluppbyggnadsspelare för att han ska vara liksom, han ska spela 1-1 med sig själv för att inte vara på plats där han ska kunna gå i djupet. Jag tyckte det blev ganska tydligt. Christian Eriksen, har vi inte börjat se alltså, på väg ner från den där kullen, va?
Definitivt, och det fanns ju en annan skandinav som spelade på samma position fast i det andra laget som ser lite piggare ut i tanken och i steget.
Ja, det får man säga. Jag antar att du tänker då på Martin Ødegaard.
Klart det går att göra liksom en koppling på en ung Christian Eriksen på Ødegaard.
Ja. Jag tycker att Christian Eriksens form här från VM ser ut att vara intakt. Och då var det inte bra med Danmark i Qatar. Jag tycker att vi redan har berört det med Casemiro. Alltså det finns ingen Casemiro i McTominay. Det finns ingen Casemiro i Fred.
Casemiro.
Man är väldigt sårbara för att vara utan Casemiro. Anthony, när han... Jag tycker att Fredrik Ljungberg satte ganska bra finger på det. Att ska du vara så dålig och så meningslös som Anthony är i defensiven, då måste du ge laget 1+1. Mm. Kan du liksom så här... gubbar, räkna inte med mig på egen planhalva. Jag är klappkass när det kommer till försvarsspel. Mm. Men ni kommer få 1+1. Då är det ju någonstans... Alltså, då kan du ha honom på plan.
Visst.
För då
är det väl få spelare som är så också.
Då är det värt att ha. Jo,
men Ronaldo det är också, sista men det är också ganska, 3 år. Kunde
det är
vara
också
lite.
Ganska få spelare som har kostat 1 miljard. Ja. Vilket Anthony har gjort.
Det glömmer man lite bort. Är det nu 1 miljard eller 30 miljoner pund?
I Antonys fall är det är nästan lite drygt, tror jag. Har du kostat vad han har kostat? Då får du faktiskt bidra med lite mer framåt om du ska se ut som han gör defensivt.
Ja.
Det tycker jag att vi kan slå fast. Sista bara liksom punkten jag tycker att United får ta med sig från den här matchen, det är ju att Erik ten Hag, han bör ju kunna agera lite snabbare i den här matchen. För att man är ju illa ute redan från att halvtidsvisslan går. Mm. Då hänger ju 2-1 Arsenal i luften. Så startar den andra halvleken, alla kan se det. Arsenal gör 2-1, ingenting händer, utan det är snarare liksom så här, ja, nu går ju Arsenal för att döda den här matchen. Sen turar man ju alltså det blir ett slumpmål fram till 2-2, och då är det som att ten Hag verkar liksom matchcoacha som att bra, hej, så alltså vi har fått med oss ett resultat här utifrån hur matchen ser ut.
Ja.
Det jag satt hemma och kände på så här, ja, nu kommer kom Arsenal bara liksom, nu kommer det ut på likadant sätt igen. Mm. Vad fan, du får göra någonting åt det här. Kan United bara slicka såren, få tillbaka Casemiro och liksom utvärdera den här matchen på rätt sätt, så är jag helt övertygad om att det här var liksom så här, det kan ha varit en ganska nyttig förlust insiktsmässigt. Med det sagt, all cred till Arsenal som återigen understryker hur otroligt långt man har kommit som lag i det här projektet. För att det finns en sån självklarhet i deras systematik och deras spelsätt som imponerar något oerhört. Alltså det finns liksom ingen stress eller panik eller slarv i forceringen när man går för vinstmålet sista 10, utan det är så jävla metodiskt. Det är så liksom den passningen ska dit och då ska den löpningen komma här och då ska den ytan vara ledig, och är du där så ska jag vara här, och är inte du där då får jag ta med det. Alltså det bara flyter. Mm. Helvete vad det flyter. Mm. Nej, det är otroligt imponerande att se.
Verkligen.
Har ni med på hjärtat?
Ingenting, jo, men jag tänkte lite på Allsvenskan. Och funderade lite på att träningsmatcherna har kommit igång.
Trampade igång i helgen.
Trampade igång i helgen.
Misstänkte att de inte skulle få plats i svepet.
Jag såg på Totosvenskans Instagram att de hade gjort en försäsongstabell.
Nej.
Jo.
Nej.
Försäsongstabellen. Då kände jag direkt att jag måste nog checka ut någon månad, par kanske, innan jag hittar liksom in i någon slags allsvensk puls igen.
Mm. Jag följde de
Det är kul med Hjalmar, ska jag säga.
Det är Burnley?
Ja.
Ja, visst.
Alltså, svenska spelare tar lite kliv sådär. Nej, men han kommer ju från allsvenskan. Så man följer lite de spelarna kanske.
Ja. Mina enda reflektioner från den allsvenska försäsongshelgen som var ju dels att alltså Hammarbys startelva och matchtrupp. Fick man ju klia sig i huvudet.
Ja.
Ha, men det här då? Okej, då ska vi se. Det är
långt kvar ska sägas innan vi ska starta upp Allsvenskan igen.
Absolut.
Men vi kan också konstatera att det är ett stort jobb som ska göras.
Ja. Och då behöver man ju bara backa bandet 1 år i liksom Hammarby-termer. Så stod man ju där utan huvud. Alltså så här, då var ju inte Cifuentes på plats. Nej. Utan då stod man där utan huvudtränare. Mm.
Har man huvudtränare som visserligen var på väg bort, ja. Men har man huvudtränare, men däremot en trupp då som känns allt annat än klar.
Alltså det är ett otroligt inventeringsjobb som jag misstänker behöver göras
varje år.
Och sen så liksom så här, ja, vi ska sätta i princip ett helt nytt lag. Mm. I princip. Jag tycker att AIK, alltså, nu vet jag att det är viktigt för väldigt många med liksom, så här, traditioner och så vidare. Men, alltså, varför spelar inte AIK alltid helt svart? Mm. Så det är så jävla snyggt, tycker jag. Hade högre förväntningar på Djurgården. Alltså, jag trodde att de skulle vara... Alltså, med tanke på att de ska in och vara liksom i fullt slag i februari när Conference League drar igång igen.
Perfekta lilla starten och puttra på.
Så herregud, alltså, vad fan, en träningsmatch på
Grimsta. Jag säger att det är positivt med en sån start. Ja, inga skador, bra.
Jag noterade bara att liksom, så här, det var ingen wow. Start på 23. Nej. För Djurgården.
Och det är alltid de perfekta starterna när säsongen ska tuffas igång. De lugna, fina starterna. Mm.
Och någonstans där så stängde jag ner Kormorgen för den här helgen.
Och det gör vi.
Jag tar nysats mot Svenska Cupen, känner jag. Okay. Som drar igång om en månad.
Vi får se med mig då.
Ja, det är någonting med de här försäsongsmatcherna som gör att det liksom, jag kan inte lura mig själv.
Nej.
Kan inte lura mig själv. Så det får bli Svenska Cupen för mig vad gäller svensk tävlingsfotboll. Den ser ni på Simor, precis som ni gör med La Liga och Serie A.
Där är det puls.
Där är det sannerligen puls. Du pratade ju om att det är en liten haltande omgång här.
Yes.
Som ska spelas klart.
Alltså, roliga matcher här. Både Inter och Milan ska ut. Och det är viktiga poäng som står på spel.
Mm, så är det. Jag ska efter en liten ledig födelsedagsfirad helg stämpla in i gruvan igen till härligt. Helgen. Fotbollslördag Europa. Vi håller söndagsöppet också i och med att mysigt. Det är solderbyt. Napoli-Roma. Det blir fint. Och sen så är det ju faktiskt inte speciellt lång tid kvar innan Champions League-åttondelarna drar igång.
Det är väl, typ där nu.
Det är väl lite drygt 3 veckor.
Ja.
Så att det är bara skaffa ett Premium Plus-abonnemang om man inte redan har det. Så har ni hur mycket bra fotboll som helst att konsumera kommande tid. Och då har vi inte ens nämnt att det
NFL.
Är NFL-feber.
Exakt.
På vägen mot Super Bowl.
Amen.
Så att det om det. Vi hörs igen om några dagar.
Gör
nu ska Kimi Schén rulla igång Markoolios vidare till fjällen.
Underbart, härligt.
Och så får väl vi helt enkelt ta ny sats mot nästa episod. Toto.
Gör vi!
Ha det så jävla bra tills vi hörs igen. Ciao, Toto.
Ciao, Toto.
Dags att rensa själen så jag sticker till Sälen. Platsen som uppfyller min ideologi. Massa bärsbrudar och schysst rapiski. Dumpa prylarna och dra till backen. Skidorna är på att gå med friska attacken. Nu är det dags för största bedriften. Jag har lite knas med att fånga liften. Jag brukar få ta hjälp av en grin i liftfärd. Men jag är stolt så det blir vandringsfärd. Utmattad och helt paj i kroppen. Sätter mig på knä, skriker äntligen toppen. Känner mig säker, känner mig stark. Precis som Stenmark är jag backens monark. Skitbil och på, dags att sticka. Böj mig fram, jag hör brallorna spricka. Jag tjackar i macken. Provar igen. 1000 år i nacken. Stort och hela vägen. Inte en sväng. Ligger 120 i kuperat terräng. Plötsligt smack in i en gran. Aj, jag krossar mitt käraste organ. På sjukan säger doktorn benisfraktur. Det blir gips och en ordentlig kur. På kvällen så det ski med fet surmin. Kan bara dricka läsk för jag går på penicillin. Borde tänkt mig för innan jag testar pisten. Så jag sluppit blivit retad av liftmaskinisten. Ett bakslag för tjejernas favorit. Jag kommer nästa år som skidelitens elit. Markoolio har funderat, han har tänkt efter. Det gör ont att spela alla på skidsemester.